Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och jag säger hjärtligt välkommen till Niklas Olsson.
Tackar så mycket.
Och du ska vara med och prata om nyutgivning av Lilla katekesen. Men först, Niklas, så vill jag gärna påminna våra lyssnare om att man kan vara med och bidra till poddens och församlingsfakultetens fortsatta arbete. Mm. Och det kan man göra. Vet du hur man kan göra det?
Via Swish. Och via Swish. Numret är då 123-100-8457.
Det stämmer. Det är numret. Och det viktigaste är att man skriver FFG först så att det kommer fram till FFG. Ska man skriva podcast eller gåva eller någonting. Och vi tar tacksamt emot stora som små bidrag till vårt fortsatta arbete. Mm. Och vill man veta mer om församlingsfakulteten så kan man besöka hemsidan på ffg.se. Där finns ganska så mycket information om vad som har hänt och vad som kommer att hända.
Och goda resurser, inte minst.
Det gör det. Det ska var och en ta vara på och gå in och läsa. Mm. Och sen är det faktiskt så här att vi uppskattar om man vill recensera den här podden också. Så att då kommer vi högre upp i sökstatistiken och sånt där. Och det är alltid trevligt. Så man har i sin app där så kan man recensera podden. Mm. Och roligt att ha dig med, Niklas. Och du är ju präst.
Kul att vara här.
Mm, du är präst.
Det stämmer.
Och nu är du bokutgivare också, eller vad ska man säga, översättare?
Ja, översättare. Det är inte jag som har utgivit det, eller givit ut den så.
Men du har översatt en nyutgåva i modern språkdräkt direkt av Lilla katekesen. Och Lilla katekesen är ju någonting vi har jobbat med i den här podden under en längre period faktiskt. Mm. Mm. Så vi tycker det är mycket intressant att du har tagit dig an detta. Hur kommer det sig att du tog dig an det här?
Ja, jag kom på faktiskt igår kväll hur länge sedan det var jag började. Eller tankarna började med att översätta. Jag tror det är 8-10 år sedan som jag började översätta så smått. Sen minns jag inte riktigt varför det... Det gick i stå, eller om jag fick för mycket att göra med annat. Men det blev inte så mycket med det då i alla fall. Och sen för kanske 3-4 år sedan gjorde jag ett nytt försök. Och gjorde mer i alla fall. Sen av lite andra skäl så blev det inte så mycket med det. För då fick jag också reda på att det fanns lite saker i pipeline. Men så blev det inget med det och då tog jag återigen nytt tag. Och det var väl kanske ungefär ett år sedan då. Med att översätta färdigt. Så under våren här nu kan man väl säga har det mesta av arbetet gjorts. Det man kan fråga sig då är väl... Inte minst med tanke på Luthers uppmaning i förordet att man ska välja en översättning och hålla sig till den och sen inte hålla på och ändra hela tiden. Om man gräver lite grann så upptäcker man att det finns ju faktiskt en del olika översättningar på svenska och även en del ganska nyligen. Och jag tycker att alla har väldiga styrkor. Men en del ligger lite längre bakåt i tiden. Och språket präglas också av det. För mig så är det inget problem att läsa dem med väldigt god behållning. Och så, men för yngre tror jag de är lite för svårtillgängliga. Också att vissa ord har fått en förändrad betydelse. Kanske inte enorm, men ändå tillräckligt för att det ska ställa till det lite grann ibland i förståelsen. Sen finns det också sådana som har gått väldigt långt i att ge en modern språkdräkt, enkel, väldigt lättbegriplig svenska. Och detta är inte en sådan katekes, utan den ligger någonstans mellan här. Att det jag försöker navigera mellan är att försöka hitta språk som går att förstå idag och inte känns alltför ålderdomligt eller svårtillgängligt, men samtidigt behålla något av kyrkans språk eller det språkbruk som man kan behöva komma in i som kristen. För att det är inte alla ord som går att bara ersätta rakt av. Och sen så, förlåt, ja.
Nej, men kyrkans språk, alltså det språkbruket man använder i andliga ting, om man ska säga, det markerar ju också ett allvar ibland.
Det kan du göra, och det är ju alltid en grannlaga uppgift där, att försöka hitta när är det någonting som är svårt att förmedla på annat sätt och som kanske markerar allvar, som du säger. Och när blir det istället bara ett ord som man glider förbi utan att riktigt förstå vad det innebär eller tycker det är gammalt och mossigt.
Men i den här översättningen som ni har gjort nu, så har ju ni, i enlighet med internationell tradition ska man säga, eller du har översatt det med att vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting i förklaringen till första budet. Hur kommer det sig att vi känner ju igen det här i skolan, det här gamla, va?
Att vi ska
älska Gud.
Och sätta allt och lit till honom.
Ja.
Ja. Ja, jag tittar i en upplaga här av vad man vet i alla fall är den första översättningen på svenska av Luthers lilla katekes, 1567. Och redan där har man den lite svenska särtraditionen, får man väl säga, av att översätta så. Ska frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom. Men tittar man då som sagt i mer internationella sammanhang så är det inte så det ser ut. Och tittar man i tyskan så är det inte heller så det ser ut. Jag skulle inte göra någon stor sak av det, utan det var mer bara en önskan att strama upp det mot tyskan där och göra den än mer pregnant, kort, koncis.
Men vi pratar om ord som markerar allvar, och frukta är ju ett sånt ord som många idag kanske inte förstår sig på. Hur resonerar du kring det ordet?
Eller så är det just för att man förstår sig på det som man vill undvika det.
Det kan det vara också, helt klart.
I alla fall en aspekt av det, tänker jag, är det. Nej, tittar man i Bibeln så har ju frukta en väldigt spännvidd i vad det innebär. Och man skulle väl rent av kunna se till det bibliska språkbruket många gånger ersätta frukta med tro på Gud. Att det innehåller så mycket, detta ord frukta. Och i senaste översättningen av Folkbibeln så har man ju valt att ofta, åtminstone, kanske rent av oftast, istället återge gire då i hebreiskan och problema i grekiskan med vörda. Och det fångar ju någonting i ordet som är viktigt, som finns där, men man tappar också någonting. Men för att komma tillbaka till katekesen så kan man konstaterar att Luther här drar isär lite grann, renodlar begreppen lite mer. Så när man tänker på vad är första budet egentligen, vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. Ja, det är en sammanfattning av vad det är att tro. Mm. Vad innebär det att tro på Gud? Jo, det innebär att frukta honom, älska honom och förtrösta på honom över allting. Och där får vi frukta den mer renodlade betydelsen jämförelsevis. som vi också ser i det som egentligen följer på första budet, men som Luther har satt som en liten sammanfattning i slutet av budet. Vi ska frukta för hans vrede så att vi inte bryter mot hans bud. Och det finns ju den aspekten helt enkelt av att det är en helig Gud vi har att göra med. Läser vi Jesaja 6 och Jesajas möte med Herren där, som vi också från Johannes får reda på. Det är faktiskt Jesus som ser sig sitta på tronen där. Men det är en fruktansvärd upplevelse för honom. Han tror han ska dö.
Ja.
Jag tror att vi i vår tid tar för lätt på det. Vi har tappat något av en sund gudsfruktan i vår tid.
Ja, alltså i gamla tider så var ju gudsfruktan ett om man nu skulle trycka det, ett vördnadsfullt ord.
Det ska ju sägas att det innehåller också de här aspekterna av inte bara att vara rädd för, utan att också förtrösta på och älska egentligen.
Som en också respektera. Också respektera.
Ja, absolut. Respektera, vörda och ja, absolut.
Det är precis som att du ska respektera din judiska fader, så ska du respektera din himmelska fader.
Ja.
Så när du översatte och du övervägde aldrig att ta bort frukta?
Nej. Nej. Och detta är också en aspekt i det hela. Nu vet jag inte om vi kommer ifrån ämnet för mycket, då får du dra i
vi är bra på att komma ifrån ämnet i den här podden, men sen är vi också bra på att komma tillbaka till ämnet. Så att
Nej, men det kan man väl ta under den här rubriken också. Vad var det som fick mig att vilja göra en översättning? Alltså, tittar man på väldigt många av översättningarna så är de inkompletta. Helt enkelt. Och lilla katekesen är faktiskt en bekännelseskrift. Och kanske en av de viktigaste bekännelseskriften, eftersom det är lekmannens bekännelseskrift i någon mån. Det ska man kanske inte dra för långt. Men det är åtminstone den del av bekännelseskriften som är för var man och till och med varje barn.
Jo, men jag tänker hur viktig lilla katekesen har varit i konfirmationsundervisningen.
Ja, där är ju en del. Men en ambition med detta har varit också att bredda och återföra katekesen till hemmet. Men det kan vi kanske komma in lite mer senare på. Men just för att fortsätta på det spåret med det, som en bekännelseskrift så kan man heller inte behandla den hur som helst. Det finns ett original, och det originalet ska få komma fram, eftersom det är som faktiskt antaget som bekännelseskrift. Inte en godtycklig parafras och där det är klippt och redigerat efter behag. Nu ska jag säga att det finns några få överväganden som är gjorts i denna översättning. Medvetna sådana. Där det har vägt mellan att väldigt troget, så troget som möjligt, återge vad finns där i originalet, originalen, för det är inte bara en utgåva, utan man får ju se lite grann på de olika upplagorna som kom där. Kontra att det ska vara en ska brukas, en bruksföremål, eller den ska användas, och den ska kunna användas in i vår kontext. Och med användas in i vår kontext menar jag inte att man ska undvika saker med bibliska sanningar och som kanske är obekväma, utan tvärtom. Där ska de behållas och få tala profetiskt in i vår tid, att vi behöver se till hela Guds rådslut och hela Guds ord. Men det finns vissa saker som kanske bara skulle missförstås, men som i sin samtid var mer...
Vad är detta? Ge gärna ett exempel på detta.
Den ena saken är just det första budet. Det finns redan i Luthers samtid med, men i de vanliga upplagorna av lilla katekesen är det inte med. Men när man slår upp den här så står det: jag är Herren din Gud, Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och det är ju egentligen en förkortad del av inledningen till dekalogen, och vissa menar att det är första ordet av de 10 orden också. Men det handlar egentligen om Guds frälsning av sitt folk, och som också i sett till det nya förbundet kan kopplas till dopet. Och att buden faktiskt börjar med det. Och då också börjar med tron, och sen så kommer du skall som en konsekvens av detta. Luther i sin samtid, åtminstone vissa Lutherforskare, menar att Luther förutsatte detta, och jag tror det är sant att på Luthers tid så var man på det klara med att Gud finns. Han har skapat världen, han har skapat oss. Så är det inte idag. Därför var ett övervägande att den här guden behöver få introducera sig själv först, även om inte hela denna frälsande handlingen kom med i alla ord. Det hade blivit för mycket. Men på något vis introducera introducera Gud tydligare.
Mm. Och, men det är ju också att förstå lilla katekesen idag för en både i mångt och mycket sekulariserad kristenhet. Mm. Och även sådana som söker sig, det är mycket som är svårt att förstå, för det är mycket som på den tiden förutsatts att man redan hade i bagaget som man inte har idag.
Ja, och det är mycket man skulle vilja kanske få sagt där innan man slår upp. Men det låter sig inte göras. Men detta är i alla fall en liten påminnelse om att Gud är den som agerar först innan han också kräver. Han skulle ha full rätt att kräva allt av oss redan från början. Men Gud är den som älskar först. Det är han som griper in. Det är han som frälser.
Ja, skriften säger ju att vi älskar för att han har älskat oss först.
Precis. Så är det. Och där finns ju en dubbelhet i... Luther hade en medveten tanke med att han ändrade ordningen i jämförelse med den medeltida katekestraditionen, att han satte buden först och inte trosbekännelsen. Och det var ju utifrån tanken med lag evangelium. Mm. Evangelium och tro kan inte finnas där det inte först en sann fruktan för Guds vrede har funnits innan. Och en insikt om att man är en syndare och behov av en frälsare. Men han kan ändå inte låta bli att ha ett evangeliskt perspektiv med i buden också.
Nej, det... det är ju svårt för honom att låta bli, det förstår man ju. Men det är ju också det att, tänk om man inte har det, så skulle ju den oomvända människan skulle ju backa om man bara läste buden och hans förklaringar till hur illa ställt det är med den fallna människan.
Ja, det finns ju så många olika pastorala tillämpningar som behöver, allra helst ska det inte finnas i någon slags vakuum, utan i en kristen gemenskap är det idealiskt. Men det är ändå, och Luther betraktar ju lilla katekesen inte som en bok författad av honom, utan detta är Guds ord, en kort sammanfattning av Guds ord.
Jo, det...
Och som Guds ord så är det levande och verksamt och verkar det. Gud har sagt det.
Och det får man ju tänka på i en prästvigning, så är det också du svär vid Bibeln och bekännelsen, där lilla katekesen ingår.
Den ingår. Absolut.
Så att det är en väldigt, man ska absolut inte förringa katekesen, tycker jag, utan det är en väldigt stor skrift, även fast den heter lilla katekesen.
ja, verkligen. Och för mig som inte är uppvuxen med detta på något sätt egentligen, så är detta översättningsarbetet har varit en del i det, men jag ser att det fortsätter en upptäcktsfärd i lilla katekesen som jag ser fram emot att få lära mig den ännu bättre och gräva och kunna meditera över och be utifrån.
Alltså, vi har ju gjort vår serie i den här podden om lilla katekesen, och idén till det, det fick jag under ett nattvardsförhör.
Mm.
Och jag tycker ju kanske att ordet förhör klingar lite negativt idag, om man ska säga så. Men de här nattvardsförhören i den västsvenska traditionen, som det är ju väldigt uppbyggligt när man när prästen går på gången, som man säger, och lägger ut katekesen.
Mm.
Det är ju att bruka katekesen på ett väldigt förtjänstfullt sätt, tycker jag.
Ja, jag är lite kluven. Jag vill inte förringa det på något vis, och jag är på alla sätt för att katekesen har en plats i församlingens undervisning. Men det kan finnas en liten... Det är också kopplat till just med nattvarden, att ibland kan tillträdet till nattvarden och undervisningen kopplat till det blir lite för intellektualiserad. Som att man får genomgå ett slags kognitivt test innan man förtjänar att få nattvarden. Görs den kopplingen eller man får den uppfattningen, så tycker jag det är olyckligt. Så just därför, just ordet nattvardsförhör som sådan.
Jag har diskuterat om man ska kalla det nattvardsförberedelse istället. Eller? Det är ju det att man påminner sig innan man går till nattvården. Det är som ett skriftetal före skriftetalet, så att säga, nästan.
Ja. Jo, nej, och som sagt, innehållsmässigt och sådär har jag inget att... Men det går ju tillbaka till det lite grann som du nämnde innan, just med konfirmandbok. Det kan precis som en konfirmandbok. Att det... Att den har snarast fallit ur, eller det bruket skulle jag tro i de flesta församlingar, och det är en stor skada, får man ju bara konstatera.
Men jag tror att många skulle nog, goda präster som har konfirmander skulle nog hävda att det är för att ungdomarna inte förstår språket i de här gamla katekeserna. Så att det tror jag är ett bra initiativ av dig att översätta den på nytt, för då gör den mer tillgänglig för konfirmanderna när man lägger in ny språkdräkt som de kan förstå.
Ja, förhoppningsvis så hjälper det till att överbrygga det något. Likväl så kommer det nog finnas många saker som de ändå kommer behöva få förklarat för sig. För det är som sagt också detta att även om språket kanske är modernt till övervägande del, ska sägas, för några formuleringar har behållits från svensk katekestradition som kanske inte framstår som toppmoderna. men för språkligt flyt och för igenkänning och så finns det. Ja, det är väl framförallt ett par, kan jag säga, som har behållits. Jag vet inte. Jo, nej, men det är förhoppningen att den här översättningen ska överbrygga något av det språkliga hinder som kanske har funnits med lite äldre översättningar. Men det kommer nog fortfarande finnas en hel del att lägga ut för prästerna och förklara, eftersom det är den här avvägningen mellan kyrkans språk eller det kristna språkbruket och stororden kontra vad som är modernt språk eller ålderdomligt språk. Och det ska sägas att det är några formuleringar som behållits, fullt medveten om att de är lite ålderdomliga, men för sin språkliga pregnans och att de bidrar till ett språkligt flyt och igenkänning i svenska katekeser, så de har fått stå kvar.
Vilka är det som har...
Det kan hända att det är något mer än vad jag minns, men vi har exempelvis i förklaringen till första trosartikeln. Dessutom att han försörjde mig dagligen och rikligen med kläder och skor och så vidare. Och det återkommer i tredje trosartikeln. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och alla troende, alla synder. Här kan det sägas också att egentligen är det omvänd ordning på de olika ställena. Så att ena gången är det dagligen och rikligen, andra gången är det rikligen och dagligen. Men här har vi tagit oss friheten och för att inte vara en sak som man fastnar vid och hakar upp sig på. Vänta nu, vilken ordning var det här? Så är det samma ordning på båda ställena.
Mm.
Men det är... det finns också i dopet det nåderikt livets vatten har fått stå kvar som en formulering.
Men det är också det, jag tycker att det är en bra avgöring för alla de här exemplen du tar upp. De är både kända men också allvarliga och tydliga. Det markerar någonting.
Ja, allvarliga. Det är ju ord som lyfter fram orsak till stor glädje. Att det, hur generös Gud är varje dag och hur mycket han öser sina goda gåvor över oss i det sättet det jordiska, men sen också i tredje trosartikeln till det andliga med sin förlåtelse. Och sen då i dopet, ett nåderikt livets vatten. Jag vet, en annan översättning tror jag har ett livets vatten fullt av nåd eller fyllt med nåd. Eller vad det är. Och det lyfter fram på ett fint sätt också, att det kanske blir tydligare. Men
nåd är ju ett... Men nåd är ju ett ord som man kanske inte förstår om man inte... alltså den vanliga människan som inte går i kyrkan har nog svårt att förstå det på något sätt.
Nåd, ja.
Ja.
Ja. Nej, men som sagt, det är ju ett av de här orden som ändå behöver fyllas med ett innehåll genom att läsa i Bibeln och genom att få undervisning på olika sätt. Så att man kommer inte alltid runt allting med att bara översätta tydligare och tydligare och tydligare, eller modernare och modernare och modernare, utan någonstans måste det till undervisning och att man lever i Guds ord.
Ja, precis. Men det är också, ska man tänka på att det svenska språket har ju blivit fattigare jämfört med förut.
Ja, i synnerhet när det gäller det språket som vi kanske vill använda för att förklara vårt tro och så vidare. Sen har vi fått massa annat nytt, för all del.
Jo.
Men det kanske inte är så nytt alla gånger.
Nej, men så mycket av till exempel konjunktivformer och sånt här har ju försvunnit i svenskan.
Mm. Jo, och det är mycket som fortfarande går att uttrycka, men inte med samma... inte på samma kortfattade sätt, utan det krävs längre omskrivningar många gånger.
Mm.
Och det är en förlust, kan jag tycka.
Ja, nej, jag håller fullständigt med dig. Är det någon upptäckt du har gjort när du har översatt det här som du känner att det här har jag ändrat syn på, eller någonting sånt där som du har, eller något som varit en ögonöppnare eller någonting sånt där?
Alltså, innehållsligt så upptäcker man ju kanske inte att här förändras min teologi i något större på något större sätt, så sätt, utan det är ju mer en fascination över hur våldsamt genomtänkt det är i formuleringarna, och hur Luther vet inte om han bara är så genomsyrad av det på något vis efter att ha predikat över katekesen så länge, och med katekesen alltså buden, trott, bekännelsen, det var i synnerhet, men även sakramenten, att han gör det omedvetet, men det är ett anspelningar, den skickar den fram och tillbaka inom katekesen och anspelar på olika stycken sinsemellan och som fördjupar och bidrar och Ja, det är så mycket att upptäcka, och mest sannolikt har jag stora upptäckter kvar att göra så sett. Men det kanske inte bara en del i översättningsarbetet, men parallellt med detta har jag väl mer och mer fått upp ögonen för lutherska särprägen med kallelseläran. Och lilla katechesens plats i det här. Så min lilla tes, jag vet inte längre om det är något jag har fått från någon annat håll eller om det är något jag själv har tänkt. Förmodligen inte. men är att den är närmast en slags klosterregel för hemmet. Luther vänder sig ju kraftfullt emot monasticismen och liksom hela den tankevärld som följer med det där, att det finns ett fundamentalt problem med att behöva leva i vardagen som kristen, utan helst ska man ju isolera sig och så ägna sig helt åt goda gärningar och så vidare, i förståelsen av, så som han ofta brukar beskriva det, som massa hittepå, det de har hittat på själva. Medan det som egentligen kommer fram här egentligen är att här är det ett liv att leva i katechesen, ett kristet liv att leva i vardagen. Som en människa i världen, inte tagna ur världen utan i världen. Hur ser det livet ut? Och det lever i våra kallelser och i hemmet. Och ett exempel är ju bönerna. Istället för att ha tidböner som ska avbryta allting som är omöjligt för en vanlig människa att kunna göra, som ska kunna jobba och försörja familj och så vidare, så är bönerna förlagda vid dagens naturliga tillfällen. Om man säger så. Alla stiger upp på morgonen, ja då ber vi. Alla går och lägger sig på kvällen, ja då ber vi. Man äter, ja men då ber vi då också. Och så finns en liten liturgi knutet till vart och ett tillfälle. Där den också bärs in lite saltarsalmen. Bordsbönerna kallas ju exempelvis från det gamla kloster, Benedikt och Gracias.
Och bordsbönen innehåller också Fader vår.
Ja.
Som är, ja, ganska,
den är ju med hela tiden.
Jag tänker, när vi pratar om vardagslivet, så har ni också med det här med hustavlan, som är en väldigt viktig del i vardagslivet.
Ja. Denna så illa beryktade del av katechesen. Men som egentligen bara är bibeltexter.
Ja.
Så det säger någonting om de som kritiserar att de har lite problem med skriften istället.
Det är nog så att det är också de här hustavletexterna talar så till personerna de är riktade emot på ett väldigt bra sätt.
Ja, och det är Guds ord. Och Guds ord talar på ett väldigt bra sätt.
Ja, det.
Men det här är också en del i detta med uppgörelsen av, alltså att man betraktade präster och munkar och så vidare som något särskilt fint andligt stånd och högt stående och så vidare. Men Luther i sin lilla underrubrik till hustavlan, några bibelställen för alla heliga ordningar och ställningar, där var och en kan läsa och förmana sig själv genom det som gäller för ens egen ställning. Helt enkelt, heliga ordningar, ja, det är att vara en far, en mor, en son, en dotter. Det är också heliga ordningar. Och att arbeta och så vidare. Vara en, ja.
Och det är ju en väldig brytning som Luther gör med sin tid, som vi nämner just det här med klosterväsendet och det här med att för dem gäller bergspredikan, men för resten gäller 10 Guds bud som man hade på den tiden. Det var ju en väldigt stor förändring som Luther kom med.
Ja, det och jag tror att när man tittar på katolska kyrkan idag så har de väl gjort lite av samma upptäckt, men låtsas att det är någonting de själva har kommit på. Jag tänker inte minst Opus Dei, och sen så kom det en rörelse med arbetarpräster och så vidare. det har fortfarande sin romersk-katolska särprägel som ställer till lite grann. Men de har upptäckt att fanns det någonting också. Och det är ju verkligen så att det kom mycket extra saker pålagt på Guds ord och så till den grad att man helt började förakta det som var faktiskt föreskrivet i Guds ord med giftermål och sexuellt samliv och såna saker.
Men vi kommer tillbaka till det lite som du pratade om med kallelseläran då, att alla har sin kallelse.
Eller flera kallelser.
Flera kallelser, ja, men alltså var och en har ju sina kallelser i plural. Ja. Och istället för bara att det andliga blir en angelägenhet för dem i kloster, utan det är en angelägenhet för alla, för Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är ju faktiskt hans uttryckliga vilja i sitt ord.
Ja. Och som en hjälp till det så finns det ju en särskild ordning som lyfts fram i katekesen också, om vi ska komma in på det kanske.
Ja, det kan vi göra.
En sak som också fattades, skulle jag vilja säga, i de flesta katekesutgåvor. Det som återfinns i varje huvudstycke. Så som en far på ett enkelt sätt ska undervisa sin familj. Där finns det lite annat i tyskan. Ett annat samhälle med husfar och husfolk och så vidare. Som kan tänka på Emil i Lönneberg eller någonting sånt där närmast med Alfred och Lina. Men helt enkelt faderns roll i att undervisa. När Luther, efter att han har varit på visitationen i Sachsen bland annat och förfasat sig över vad han såg, så kommer han tillbaka till Wittenberg och så säger han: nu kommer jag börja predika utifrån katekesen och se till att allt är, ni fäder och så vidare, se till att ert husfolk kommer och får den här undervisningen och så vidare. Och så säger han att i den första predikan då, när han väl har samlat på detta, att fadern är en biskop i sitt hem och hustrun är biskopinna. Så varje familj, varje hushåll betraktas som en församling egentligen, och där fadern har ett särskilt gudagivet ansvar att undervisa sin familj, att fostra dem i Herren, som det står i hustavlan i Efesierbrevet 6:4. Och det är lite bortfuskat att ha tagit bort det, och det var en sak som jag var väldigt angelägen om att det skulle få vara kvar. Man kunde fundera på, ska det stå föräldrar? Där pappan inte finns i bilden är det självklart mamman som har det ansvaret, men där pappan finns med, där har han ett särskilt ansvar.
Jag kan ju rekommendera våra lyssnare, om de inte redan har lyssnat på det, så har jag ett samtal med Fredrik Brochet just om det här med fader vår, och där vi kommer in på fadersrollen på ett alldeles särskilt sätt. Så det kan ju våra lyssnare, om de inte redan har lyssnat på det, gå in och lyssna på. Och det är ju Fredrik på ett väldigt förtjänstfullt sätt, tycker jag, att han, hur han lägger ut det. Så också ur ett skapelseperspektiv.
Ja, och det finns också, nu kanske inte ska fastna i det, men det finns ju också forskning som backar upp detta ganska kraftigt och på ett sätt som gör att varje far bör tänka på, oj, har jag sån stor betydelse?
Men också ett ansvar.
Ett ansvar, men det är väldigt tydligt när man ser om barn blir kvar i tron eller inte, så hänger det extremt mycket på pappans engagemang och att gå till kyrkan och vara drivande i det. Och det är inte alls lika tydligt kopplat till mammans tro och ivrighet i att ta med barn till kyrkan, utan man är mamman då innerligt troende och aktiv och drar med barnen och så vidare, men pappan är ointresserad, så är pappans ointresse drar ner något oerhört. Medan om pappan är engagerad och drivande och mamman är ointresserad, så har det väldigt liten effekt. Utan det är pappan som som spelar så stor roll många gånger. Och det kan vi bara anta då att det hör med i skapelseordningen. Vi kan spekulera och försöka utforska detta psykologiskt vad det kan bero på. Man kan bara konstatera och besinna och ta det ansvaret.
Men många moderna strömningar, de vill ju göra den här översättningen av fader vår till vår förälder eller till något annat, för man vill inte ha det som man så skymfande kallar för patriarkalt språk. Men vi kan ju inte förklara bort vad skriften säger. Vi kan ju inte ändra skriftens språkbruk för moderna strömningar.
Det går ju, men då blir man ju ett språkrör för djävulen. Har Gud verkligen sagt? Det är ju inte mindre än det. Det är ju det första förrädiska som kommer i djävulens mun.
Alltså en av de viktiga sakerna jag tycker att man ska lära sig av den lutherska ortodoxin, det är just det här hur man ska använda det bibliska språkbruket. Att man använder det här, och det, då talar Bibeln om fadern till exempel, och det här är, Gud är vår fader. Det har en speciell betydelse, Gud som fader.
Ja, verkligen. Det är ju en stor gåva, och när man läser Luthers utläggning där av inledningen till bönen, så är det just här vill Gud uppmuntra oss. Och detta är en sak som jag har diskuterat också utifrån den här översättningen, att det är inte Gud vill här uppmuntra oss att tro, utan Gud vill uppmuntra oss med resultatet att vi tror. Att han är vår sanna far och vi är hans sanna barn. Och att då slänga tillbaka till honom: Gud, du är som en far för mig. Med hänvisning till att Gud kan kallas som en mor i Bibeln, då närmast, eller liknas vid en mor. Men Gud liknas inte vid en far i Bibeln, utan han är vår far. Och tänk dig om din son kommer och så säger: Du är som en pappa för mig.
Ja, det stämmer.
Det landar inte väl i hjärtat. Utan det är ju verkligheten. Han är vår far. Och allting, att ta ner det och göra någonting annat av det. Det är galet, helt enkelt, och förneka den kärlek som ligger i detta att han är vår far. Det är ju en ynnest att få kalla någon far. Det är ju det högsta liksom, innerligheten som finns. Ett barns privilegierade ställning från sina föräldrar. Den självklara kärleken som finns till ett barn från en förälder exempelvis. Sen finns det ju jordiska fäder givetvis som missbrukar detta och gör våld på sin ställning. Och där är han ju under fördömelse av Gud för det. Och man kan förstå att vissa, det tar emot att höra Gud tala som en far om man har fruktansvärda upplevelser från sin egen far. Men missbruket upphäver inte bruket, utan det är en fråga för själavården, inte för bibelöversättning eller liknande.
Just en av de här orden som vi talar om, man ska inte använda ordet ynnest, tycker jag är... Jag gillar det ordet faktiskt. Jag kastar mig med det ganska ofta. Både ynnest och ett annat ord, så här, hugsvavelse, tycker jag att det är.
Nej, men håga då?
Ja, nej, inte lika mycket. Men jag tycker att det finns, det blir ett allvar, och det blir, det låter vackert. Men ynnest tycker jag att det fångar upp någonting mer som man kanske inte gör med andra ord.
Ja, nej, men har man ett språkligt intresse så kan man ju njuta av lite sådana ord och konjunktivformer och annat. Men man får nog samtidigt vara medveten om att ibland så kan det också bli lite hinder. Dessvärre.
Jo.
Jag hade gärna sett. Jag sörjer exempelvis att ty fick stryka på foten i senaste folkbild. Jag saknade.
Jo, det gör jag också. Det, Och vi är inte ensamma om det, kan jag säga.
Nej, jag vet. Men jag förstår att... Ja. Nu är vi lite off topic här kanske.
Ja, men som sagt, vi är bra på det i den här podden, men vi är bra till att hitta till. Men hur tycker du, har arbetet löpt på bra för dig i den här översättningen, eller har det...
Det har väl gått i skov, som man vill närmast säga. Med olika intensiva perioder. Löpt på bra, jag vet inte. Men det har varit en god och nyttig process och lärorik. Jag är väldigt tacksam och glad över att just den biten får vara färdig, och det är med bön att det ska få bli till välsignelse på olika sätt för kristenheten är stort, men jag är medveten om att den kanske inte är så lätt når ut utanför våra lutherska sammanhang, men de vet inte vad de missar.
Nej, det är helt sant. Men den här boken finns ju faktiskt till försäljning nu, eller hur?
Ja, det gör det.
Var kan man köpa den någonstans?
Den kan man med fördel handla hos Din Bok. Och man kan ta sig till affären och handla den där. Men man kan också gå in på din-bok.se och beställa den därifrån. Och få den hem.
Vad kostar den?
Köper man ett ex så kostar den 79 kronor. Mycket fint pris. Ett par koppar kaffe som du säkert inte har kunnat ta utomhus eller vet du, på kaféer på ett bra tag. Så de pengarna ligger på hög och ska användas till någonting. Vill man då köpa ännu fler så blir det en mängdrabatt. Jag kommer inte riktigt ihåg stegen, men vill man köpa in exempelvis till församlingar eller andra grupper så får man upp i 50x, så kostar de 50 kronor styck.
Det är ju som hittat.
Ja, visst.
Nu vet jag inte om våra lyssnare hinner, men man skulle ju kunna köpa 50x och ge bort i julklapp till många.
Ja, ja. Det kommer jul nästa år också.
Ja, man kan ha dem på lager. Men då,
fast det är klart, då har alla hunnit köpa sitt eget ex redan. Så.
Precis. Precis. Innan vi avslutar, Niklas, har du någonting mer du vill tillägga?
Det finns säkert mycket att tillägga, men allra minst kan man väl rikta ett tack till flera i personalen på församlingsaktiviteten också som har funnits med, de har läst igenom och granskat och kommit med mycket värdefulla synpunkter. Så den är lite av en husets produkt också, församlingsfakulteten. Så det är med stor tacksamhet till.
Men det är också lite det som är församlingsfakultetens uppgift, tycker jag, att vara med och konsultera och komma med kunskap och råd i såna här frågor.
Ja, det kom en stilla fråga för mig där om man hade tid att bara titta på den lite översiktligt. Men det blev istället en ordentlig genomgång som var väldigt gedigen och bara otroligt tacksam.
Men det är roligt att församlingsfakulteten kan vara till hjälp. Så att det kan vi också våra lyssnare ta till sig, att det finns hjälp att få på församlingsfakulteten. Besök vår hemsida på ffg.se för mer information om det.
Ja. Och sen ska det också sägas att i kyrkliga förbundet som ger ut den, och där har det också varit väldigt fint bemötande och samarbete, inte minst med som står som ansvarig för kyrkliga förbundet, där vi har bollat och vitt och vänt på saker också. Så det är verkligen inte bara en produkt från mig, utan den har gått igenom många filter och gjort den bättre, vill jag tro. tycker och
vi kanske kan återkomma om ett tag när den här har varit ute och se hur den har blivit mottagen och diskutera det lite också.
Ja, och förhoppningsvis så finns det fortsättning. Det finns ytterligare planer både i bokform och i digital form. Men nu är vi så precis färdiga med denna så jag vågar inte utlova alldeles för mycket. Men det kommer mera. Förhoppningen är att katekesen i olika former och med olika resurser verkligen ska få komma till användning på bred front och inte minst i hemmet. Som också en andaktsbok, för det kan jag säga också att för Luther var ju detta en bönbok också, och det har sagts om katekesen också att det är den enda katekesen som kan bes om man jämför med kalvinisternas exempelvis.
Ja, jo, det är så. Och är det så att man vill bidra till församlingsfakulteten eller poddens fortsatta arbete, gör det på Swish. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Vi kanske inte behöver rabbla det igen.
Jo, gör det.
Vi hör det. 123-100-8457. Och så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva eller någonting sånt där. Det tagits tacksamt emot. Så då säger jag tack till dig Niklas och på återhörande.
Ja, tack Kristoffer. Roligt tack. Att få vara med.
Tack.